Innan jag predikar så ska jag läsa ett vittnesbörd här som jag har fått skrivet till mig, eller till oss ska jag säga. Och när jag läste igenom det här så, ja, jag kände att det passade bra in i gudstjänsten, så att jag läser det här nu innan predikan. Mina egna funderingar är rubriken på det här. Jag sitter i kyrkan och funderar på vem jag är och vad jag utfört och inte utfört. Försöker rannsaka mig själv. Tänker på mina nära och kära som jag sårat och hur oroliga de varit på grund av mig. Jag har också varit jätterolig på grund av mitt mående. Har saknat ork. Så till sist var jag tvungen att uppsöka vårdcentralen där de tog en massa prover. Och de remitterade mig till Falu lasarett. Där jag fick min första blodtransfusion på grund av mina dåliga blodvärden. Efter någon vecka fick jag en kallelse att jag skulle infinna mig till Uppsala sjukhus för ytterligare provtagningar. Nu misstänkte de att jag hade drabbats av blodcancer, leukemi. Jag fick gå igenom en massa prover och röntgenundersökningar samt ryggmärgsprover som jag aldrig vill vara med om mer. Det var hemskt jobbigt. Fick ytterligare två blodtransfusioner. När jag kom hem var jag så nere att jag försökte ta livet av mig. Jag gick ut i garaget och drog in en slang från avgasröret till kupén och bara väntade att få somna. Men Herren vakade tydligen över mig, för min syster och en av mina bästa vänner upptäckte mig i garaget. Det var tydligen inte min tur än. Efter detta funderade jag länge på varför jag mådde så dåligt. Jag började tänka tillbaks när det dåliga månet började. Det var nog när min sambo och en av mina bästa vänner svek mig. De gick bakom min rygg. Och hur länge det pågått det vet jag inte. Men jag kände mig väldigt sårad och ledsen. Det blev så att flaskan blev min bästa kompis. För jag hade så svårt att lita på någon människa. Flaskan tröstade mig för stunden. Men sen kom ångesten, skulden och skammen. Fick en oro i kropp och själ. Började söka, besökte många kyrkor för att få sinnesro. Och bad att Gud och Jesus skulle hjälpa mig i min förtvivlan. Den enda bön som jag kunde läsa var sinnesrobönen, som lyder så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Så pågick det ganska länge, men så en söndag cyklade jag förbi Smedjebackskyrkan och jag såg att folk var på väg in. Så jag tog mod till mig och gick in. Jag kände värmen som var där slå emot mig och kände mig välkommen. Lyssnade andäktigt till sången och gudstjänsten. Om jag gick därifrån hade jag fått ett lugn i kropp och själ. Fortsatte att besöka kyrkan på soppluncher och gudstjänster. Och det kändes att det gav mig ett lugn i själ och kropp. Jag började fundera på alla dessa människor som är frälsta. Varför de ser så lugna och glada ut. Och varför de ger så mycket av sig själva till andra. Men efter ett tag förstod jag att de följde Jesus spår. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Och hjälpa det man kan. Efter den upptäckten var det självklart att jag också ville bli döpt. Så nu är det Jesus som får leda mig på den väg som jag ska vandra. Och det är jag tacksam för. Jag har också lärt mig att inte döma andra människor. För jag vet inte vad de har i sin ryggsäck. Och jag har ingen rätt att fördöma dessa människor. Utan jag kan bara hoppas att de också hittar den rätta vägen. Det kan vara en krokig väg med många hinder och haverier under färden. Men till sist hittar man hem och får uppleva lugnet och få harmoni i det korta jordliv man har. Jag brukar tänka på Cornelis Vreeswijk när han sjunger sången En stund på jorden och hur sann den texten är. Jag tänkte avsluta denna berättelse med en bön. Jesus, tack för att jag fick komma till dig. Förlåt mig min synd, rena mig i ditt blod. Hjälp mig att leva ett liv som gör att andra människor kan se din kärlek i mig. Jesus Kristus, du ska vara Herre i mitt liv. Tack för att du hör min bön. Tack för att jag får vara din från nu till evig tid. Amen. Jag läser också nedtecknat torsdag kväll 19.04.07 efter besök och meditation i Norrbergs kyrka. Roger H. PS, ni kanske får stå ut med fler nedskrivare betraktelser om mig. Många varma kramar, Roger. Jag blir glad när jag läser det samtidigt som jag förstår den kamp du har gått igenom. Men det är så att när man släpper in Jesus i hjärtat och när man tar emot honom, då får man frid där inne. Det innebär inte att livet alltid är enkelt. Det innebär inte att livet alltid liksom flyter på precis som, ja, som om det var guld och gröna skogar alltid. Men man har alltid det där stödet med sig. Jesus som har lovat att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ja, kära Jesus, tack Herre att du är den du är. Tack att du har gett oss alla dina löften. Löften som du uppfyller, Herre. Du är en Gud som inte kan ljuga. Du är en sann Gud som står för sanning och kärlek, glädje och frid. Och du älskar var och en av oss. Herre, jag vill tacka dig för Roger som har fått dela med sig av det här vittnesbördet. Jag vill tacka dig för alla oss som sitter här inne eller står eller hur vi är, Herre. Att du älskar oss alla och du vill möta oss med din kärlek, med din nåd, med din kraft. Herre, jag vill tacka dig för det som läses inledningsvis här. Det här bibelordet i Jesaja kapitel 40. Tack Herre att du är en Gud som vi får komma till när vi känner oss svaga. Och vi får ny kraft. Att vi får lyfta upp som örnen och bara sväva där på vinden, Herre. På den vind som du ger. Att vi får vila i dig, Herre. Jag ber nu Gud att när jag ska predika så ber jag att det ska bli ditt ord som predikas. Jag ber att det ska bli dina tankar, Herre, som får komma fram. Och jag ber att det ordet som jag predikar ska få gå in i hjärtat på oss, på mig och på alla som sitter här. Och att det ska få slå rot där, Herre, och växa och bära frukt. Jag ber att de tankar som är mina egna och kan vara felaktiga, de ber att de ska falla i glömska. Men jag ber att ditt ord, Herre, det som är rent ifrån dig, det ska fastna och slå rot. Kom helige ande och hjälp mig i denna predikan. Kom helige ande och öppna mitt hjärta, öppna våra hjärtan till att lyssna och ta emot ifrån dig. Och låt oss bli uppmuntrade och uppfyllda av dig, Herre. Jag lägger den här gudstjänsten, min predikan, allt som kommer att ske, det lägger jag i dina händer. Och jag tackar dig att du hör den här bönen och svarar på den. Kom helige ande, för vi behöver dig. Vi klarar oss inte utan dig. I Jesu namn. Amen. Och jag måste säga att ja, det här bibelstället som du läste i början här, det var upplyftande för mig. Ni ska veta att jag inte har haft det lätt på sista tiden. Alltså, de som känner mig vet att det sista året, eller det sista nästan 1,5 året, så har det varit fruktansvärt jobbigt på många sätt. Jag har gått igenom mitt livs värsta år, ska jag säga. Jag har fått lära mig mycket samtidigt. Jag har fått lära mig hur djävulen fungerar mer än vad kanske vissa visste väl innan. Men jag har fått lära mig av erfarenhet. Jag har fått se hur människor bedrar och går bakom ryggen på en. Hur människor baktalar en och sviker en. Kristna människor som man verkligen tror och hoppas på. Blir utsatt för alla möjliga saker. Jag har varit dödligt sjuk. Någonting som drabbar mig väldigt hårt. Jag har tänkt att efter det här kan väl ingenting värre hända. Och sen så har jag varit med om att min 2 månader gamla son bara plötsligt rycktes ifrån mig. Alltså jag kan säga att jag har haft det jobbigt. Jag vet vad det innebär. Och gå igenom jobbiga saker. Och det kan hända även när man är kristen. Det är så. Vi lever i en fallen värld där det händer onda ting. Men en sak vet jag. Och en sak kan ingenting av det här ta ifrån mig. Och det är att Gud är trofast. Gud är god. Och hans löften de håller att stå på. Även i de här stunderna när det är som allra, allra, allra jobbigast. Och det är väl det som jag vill tala om lite grann idag. Att tron på Gud, den sviker inte. Alltså, det går att tro på honom. För han sviker inte. Man kan tappa tro på sig själv. Man kan tappa tro på andra människor. Men Gud kan föda ny tro igen. Men tron på Gud, den kommer alltid att hålla. Och jag tänkte tala lite grann om just det här med tro. Vad är det för någonting egentligen? Vad är tro? Vad innebär att tro? Och till att börja med tänkte jag ta lite allmänt. Vad det är egentligen tro? Alltså rent allmänt. Vad kan innefattas i begreppet tro? Jag tror att många av er kanske Ja, nu många av er, det var länge sedan ni gick i skolan. Men om någon lärare någon gång ställer en fråga och så kanske man svarar på den frågan så här: jag tror att det är så här. Och då kan läraren hugga till med att jag tror gör man i kyrkan. Och så underförstått att här i skolan så vet man då. Man sätter liksom tro och vetande till någon slags kontrast till varann. Och då kan man undra om det är sant. Är det så? Är det att man tror man i kyrkan men vet liksom att i skolan? Är det ett förhållande som är korrekt att tron då, om man har det i kyrkan, är en slags grundlöst, blint, man tror någonting. Alltså något osäkert. Och mitt svar på den frågan är nej, av flera skäl. För det första så måste man fråga sig vad förhållandet mellan tro och vetande egentligen är. Och är det verkligen sant att det står kontrast till varann, tro och vetande? Är det så? Liksom, tro får gestalta det osäkra, det ovissa. Någonting man inte vet egentligen säkert. Medan vetandet står då för det säkra och självklara. Det där tror en del idag. Alltså den uppfattningen har många. Att ja, tro det är någonting sånt där luddigt som man inte alls kan vara säker på. Ja, det kan man se av den här attityden. Tror gör man i kyrkan. Ja, meningen då. Men jag menar att tänker man efter, så är det egentligen precis tvärtom. Tro och vetande står inte alls i kontrast till varann. Utan faktum är att det egentligen är tvärtom. Allt vetande, vill jag säga, allt vetande förutsätter tro. Lyssna nu på det här, för det här är ganska intressant. Allt vetande förutsätter tro, påstår jag. Vad menar jag med det? Jo, att hur man än vrider och vänder på det, så finns det alltid en trosuppfattning som ligger till grund för den verklighetsuppfattning man har. Det finns en känd, i Sverige ganska känd teolog som heter Stefan Gustafsson. Han jobbar på Credoakademin, det är en bibelskola. Han är, jag vet inte om han är anställd, men han är koordinator för den svenska evangeliska alliansen. Och han har skrivit några böcker. Och han har skrivit en bok bland annat som heter Kristen på goda grunder, där han talar om det här med tro och vetande. Jag vill citera ur den boken. Jag har skrivit upp det på mitt papper där för att slippa ta med den. Så här skriver Stefan: framför mig på skrivbordet står just nu en vacker ljusstake, och jag vet att den verkligen finns där. Hur vet jag det? För att få den kunskapen måste jag först tro att det finns en värld utanför mig som det går att få kunskap om. Jag måste tro att mina sinnen är i samklang med denna yttre verklighet och ge mig riktig information om den. Och jag måste tro på förnuftet för att kunna använda det och bearbeta informationen som når mig via mina sinnen. Alltså slutsatsen man kan dra av hans resonemang där, det är att tro är inte något exklusivt för religiösa eller kristna människor, utan alla människor tror. Frågan är inte om man tror, utan frågan är på vad man tror. Och det i sin tur ställer oss inför en ganska viktig fråga. Innebär det att all tro är likvärdig då? Att det spelar ingen roll vad man tror på? Men jag påstår att allt vetande förutsätter tro och att alla människor tror. Innebär det att all tro är likvärdig och det spelar någon roll? Nej, Stefan Gustafsson ger ett bra svar på den frågan med. Så jag väljer att citera honom igen. Han fortsätter att skriva lite senare i boken så här: att det finns tro med i allt vårt vetande innebär alltså inte att godtycke råder. Även om det i teorin går att tro på vad som helst, så är uppfattningar som antagits i tro inte likvärdiga. Det går att tro att månen är en ost, men det är en dåligt underbyggd tro. Det finns alternativa uppfattningar som stämmer bättre. Även om jag hemskt gärna skulle vilja tro att ljusstaken framför mig är gjord i massivt 24 karats guld, så är det inte öppet för godtycke. Juveleraren har en annan uppfattning och kommer att kunna ange en mängd goda skäl för att den tyvärr är gjord av en enklare metall. Slutsatsen så här långt kan vi formulera på följande sätt: det finns tro med i allt vetande, men det innebär inte att vi ska tro på vad som helst. Vi ska söka den tro som stämmer bäst med det vi på goda grunder kan veta. Eller för att spetsa till det, vi ska söka efter den uppfattning som kräver minst tro, inte mest. Så det första skälet till att den här attityden att tror gör man i kyrkan men vet gör man i skolan, eller liksom kontraster mellan tro och vetande. Första skälet till att det är fel, det är alltså att alla människor, inte bara de religiösa eller de kristna, vad man nu tillhör för religion. Det är inte bara de som tror, utan alla människor tror. Det andra, och kanske det själva kommer att uppehålla mig mer vid, det är det faktum att man har missuppfattat med det här påståendet vad tro, vad man menar med tro i kyrkan. För visst tror vi i kyrkan, visst tror vi kristna. Jag menar, det är klart vi tror, vi kallas för de troende. Men det bibliska innebörden av ordet tro, det är inte liksom ett blindt försanthållande, någonting grundlöst, någonting man är ovisst om. Ungefär som jag skulle säga så här, att jag tror att det kommer att regna imorgon, eller jag tror att det är si eller så. Utan den bibliska innebörden av ordet tro är någonting helt annat. Och för att förstå lite bättre vad Bibeln menar med tro, så vill jag läsa en enda liten bibelvers som definierar faktiskt vad Bibeln menar. Lyssna nu för att höra. Det är en väldigt enkel vers, men den är väldigt sann. Det är Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron är ett försanthållande, alltså man håller någonting för sant. Men tron är också någonting mycket djupare än så. Alltså det är en hjärtats absoluta övertygelse, en visshet om att det man hoppas på är sant. Att tro på Gud, det innebär att man tror på det han har sagt i sitt ord. Man förtröstar på att de löften han har gett är sanna. Man litar på Gud i livets alla omständigheter. Lyssna nu i lappen så får du höra. Det är du. Det står så här på ett ställe i Bibeln, att Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Och det får man ett svar på ett annat ställe, för det är en retorisk fråga. I Titus kapitel 1 och vers 2 står det att Gud kan inte ljuga. Alltså, Gud, när han talar, då är det sant. För Gud kan inte ljuga. Och vi får en mängd exempel i Bibeln på människor som hade den sortens tro och tillit till Gud som jag talar om här. Att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Ett exempel är Noah. Ni känner säkert till historien om honom. Det är ju en väldigt känd historia. Tänk er själva hur det måste vara. Gud säger åt Noah att mitt på torra land, mitt i öknen någonstans, bygga en stor båt, alltså den här enorma arken. En båt som utifrån de mått Bibeln ger, om man omvandlar det till våra mått, så verkar den ha varit ungefär 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Det är alltså ett mastodontverk. Och enligt moderna beräkningsmetoder så blir det uppskattningsvis 15 till 20 000 ton, och det motsvarar ungefär 500 godsvagnars lastkapacitet, eller 125 000 får. Det här har jag tagit ur Svensk studiebibel, informationen. Alltså folk måste ju ha trott att Noah var totalt ifrån vettet. Tänk er själva, säkert var han känd som dåren som byggde en båt på torra land, den idioten som, ja, kokosnöt liksom. Hallå, titt, du bygger en båt mitt på landet. Och det är inte som i Bamse, bygga sig på Bamse hemma. Det bär Bamsebåten sen till havet liksom. Så var det inte här, utan det här, Noah kunde inte bära båten. Det här var långt ifrån från havet. Och förmodligen var ganska känd, ja, som sagt. Men trots det, trots alla omständigheter, man kan tänka sig att allting vittnade mot honom, så stod han där och byggde på den här arken i 120 år, kan man förstå av Bibeln. Vi vet att människorna blev väldigt gamla på den tiden, innan vi hade blivit förstörda av genetiska nedvärdering och miljöförstöring och sånt. Men i alla fall, han trodde och han förtröstade på att det Gud hade sagt, det var sant. Och vi vet vad som hände. Noah blev räddad och hans familj, därför att de litade på Gud. När regnet kom sen och syndafloden kom. Ett annat exempel i Bibeln är Gideon. Det var en person som levde ganska långt senare, under en period när Israel var ockuperat av ett annat folkslag som hette Midjaniterna. Och den här historien handlar om hur Gideon blir kallad av Gud till att befria Israel från Midjaniternas våld, från ockupationen då alltså. Men Gideon, han vågar inte, och han kommer med sina invändningar till Gud. Så säger han bland annat så här: O herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Alltså jag är ju den minsta bland de minsta. Hur i hela världen ska jag kunna rädda Israel? Och så kan man nog känna ibland att jag är den minsta av de minsta. Hur ska Gud kunna använda mig? Hur ska Gud kunna göra någonting med mig? Men Gud ger dem olika tecken i alla fall som bevis på att han är med honom. Och Gideon, han börjar lita på Gud. Han börjar lita på att Guds löfte är sant. Och den armé som Gideon samlade ihop, den bestod till en början av 32 000 människor, får vi läsa i Bibeln. 32 000 man, vilket egentligen inte var någonting, för midjaniterna, de hade 135 000 personer i sin armé. Så att förutsättningarna var ju ganska dåliga redan från början där för Gideon. Och han, det krävs nog ganska mycket tro för honom där med sina 32 000 mot de här 135 000. Men Gud ville ändå visa Gideon att du kan lita helt på mig. Så att han tyckte att det där räcker inte. Det där är inte bra, utan du ska göra en urgallring sen åt Gideon. Och han säger åt folk, han säger så här att du kan säga åt alla som är rädda att de får gå hem. Helt enkelt. Alla som är rädda i armén, de får gå hem. Vips, säger det, så försvinner 22 000 människor och det är bara 10 000 kvar. Okej, då står de alltså 10 000 emot de här 135 000 som midjaniterna hade. Gud är inte nöjd i alla fall, utan han vill gallra ännu mer. Och så säger han till Gideon så här att alla som dricker ur floden på ett speciellt sätt, ja, de skulle väljas ut till att följa med. Och det var väldigt speciellt sätt. Så den där gången då försvann ytterligare 9700 personer. Det blev bara 300 man kvar. Och Gideon. Det stod alltså Gideon med 300 män mot 135 000. I midjaniternas armé. Och mänskligt sett så vore det naturligtvis helt omöjligt att fullfölja. Alla omständigheter vittnar om att Gideon var helt galen. Men Gideon litade på Gud. Han förtröstade på Gud. Han trodde på att det han hade lovat var sant. Och som vi förstår så segrade Gideon och de här 300 männen över midjaniterna till andra, alltså ända till allra sista man, faktiskt står det. Det var inte en enda kvar av de där stackarna. Och det var bara Guds verk. Alltså Bibeln är sprängfylld med sådana där exempel på människor som genom sin tro och sin förtröstan på Gud utför storverk. Vi kan tänka på Abraham. Alltså det finns, om man läser Hebreerbrevet 11, fortsätter det att läsa efter de här första verserna jag läste, att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så är det nästan upp en rad av människor som litade på Gud under alla förhållanden. Och den tron handlade inte om att vara någonting ovisst och någonting osäkert, utan det var en fast övertygelse och en visshet om att vad Gud hade lovat, det var han kapabel att hålla. Och det kan vi också lita på, att det Gud har lovat, det är han kapabel att hålla. Det är en sån tro också som Jesus talar om. Han säger så här i Markus kapitel 11 och versen 22-24. Att tro på Gud, amen säger jag er, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då skall det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Även evangelisten Johannes ger uttryck för den här tro i sitt första brev. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 5 och vers 14-15, att detta är en tillit som vi har till honom, alltså till Gud. Att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Det är genom en sån tro eller en förtröstan och tillit på Gud som vi får ta emot alla de gåvor som han ger oss. Det gäller allt från löften om, ska vi säga, vi behöver inte oroa oss för morgondagen, för att Gud förser oss med allt det vi behöver. Det gäller kroppsligt helande och det gäller ända till våra själars eviga frälsning. Bibeln talar om att han rättfärdige ska leva genom sin tro. För att förstå det där så måste man förstå vad Gud egentligen har gjort för oss. Hur kan det komma sig att det är så? Alltså vilka löften han har gett oss i sitt ord. Petrus säger bland annat så här att våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Och Paulus han säger att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och på ett annat ställe säger han att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Allt det där fullbordade Jesus när han på Golgata led döden för oss, när han dog på Golgata kors. Ni vet att där bar han våran synd. Där bar han våran sjukdom. Det friköpte han oss ifrån lagen och den förbannelse som vårat fall ifrån lagen liksom drog över oss. På korset så segrade Jesus. Det var där han ropade att det är fullbordat. Det är fullbordat. Och allt det Jesus redan har fullbordat på Golgata kors, det tar vi emot genom tro på honom. Och den tro, ja, man tar till sig det som Gud har lovat. Man räknar gåvan som sin. Jag vill läsa ett bibelord om det. Vad sa du för något? Ja, det klart det blir. Lyssna, får du läsa, får du föra hur man blir frälst. Står så här i Efesierbrevet kapitel 2 och vers 8-10. Så här, att av nåden är ni frälsta. Lyssna här nu lappen. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Spelar ingen roll hur mycket vi kämpar och sliter och strävar i egen kraft. För det går inte. Jag vet själv. Jag vet precis hur det är. Men av nåd är vi frälsta genom tro. Ja, det måste man. Men då får man bli frälst av nåd. Man kommer först till Jesus, sen kommer han och ändra. Men lyssna här, till av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. För hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Jag säger det, man kan kämpa, man kan streta och hålla på hur mycket man vill. Men det kommer aldrig att nå ända fram i alla fall. Det är först när man släpper taget och kapitulerar inför Gud och hans nåd och tar emot honom i tro. Det är då det bryter igenom. Paulus säger så här också. Var det av nåd så var det inte på grund av gärningar. För annars vore nåden inte längre nåd. Romarbrevet 11:6. Så tron i sig själv är alltså inte någon slags egen mål. Alltså att nu ska jag skapa någon slags tro här i mig själv. Utan tron är medlet som man tar emot Guds nåd igenom. Man tar emot Guds fria gåvor i form av frälsning, helande, andlig välsignelse. Och det där tror jag är väldigt viktigt att säga. För en del har fått för sig att tron är någonting som man skapar för själv. Alltså en prestation, en gärning som man uppfyller för att bli rättfärdig. Men så är det inte, utan tron. Ja, tron är en gåva från Gud kan man säga. Alltså tro är en stilla förtröstan, en vila. Man litar på Gud. Man vilar i honom. Man får tro på honom. Man kan inte pressa fram det själv. Det står så här i Romarbrevet 10:17 att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Och Jesus säger på ett ställe i Johannes 16 och vers 8 att det är den helige ande som överbevisar människan om synd, om rättfärdighet och dom. Så att tron får vi alltså genom att den helige ande överbevisar oss när Guds ord predikas eller när vi läser Guds ord. Så var det i mitt fall. Jag blev överbevisad av den helige ande och jag insåg att jag kan inte göra någonting själv. Då hade jag kämpat och stretat ganska länge för att kunna nå upp till Guds standard, men det gick inte. Men då får man kapitulera inför Gud och så får man tro på honom och ta emot den nåd som han ger. Det är allt som behövs, för han har fullbordat allt. Ja, det är bra att ha Bjarne på sin sida, men det är bättre att ha Jesus på sin sida. Då har du också, det vet du. Men det kanske någon säger så här. Ja, men säger inte Bibeln också att tron utan gärningar är död? Säger han inte det? Är inte gärningarna också väldigt, väldigt viktiga? Jo, så kan det ju vara. Står det inte att vi ska göra goda gärningar, bära andens frukt och så vidare? Det står så, men det handlar inte om att tron skulle vara en gärning eller att gärningarna skulle frälsa oss eller att gärningarna kommer först eller någonting sånt, utan det handlar om att när tron är äkta så kommer den att föda gärningar, den kommer att bära frukt, det kommer att leda till gärningar. Jag vill läsa avslutningsvis ett stycke ur Johannes evangelium som visar vad jag menar med det där, där Jesus talar om detta. Jesus säger så här till sina lärjungar, att jag är den sanna vinstocken, Johannes 15 från vers 1. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förbli jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså det är när vi förblir i Jesus, vinstocken, det är då som vi som kallas för grenarna kan bära andens frukt. Så kan göra goda gärningar och alltihopa det här som Gud har skapat oss till egentligen. Vi kan bära kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, mildhet, godhet och självbehärskning som det talas om som andens frukt. Det är ingenting vi själva presterar fram. Det är ingenting en kristen själv är duktig och nu ska jag göra de här duktiga sakerna och göra det och det och det. Utan det är när man tror på Jesus, man förblir i honom, man vilar i honom, då kommer den här frukten att komma av sig själv därför att den heliga ande får producera den. Vi behöver bara bära frukten, alltså låta den komma genom att bli förvandlad till Gud. Man kan säga att de här gärningarna blir en konsekvens av att Gud har flyttat in, snarare än att man själv genom sina gärningar blir värdig att Gud ska flytta in då. Den här vilan som många söker, den kommer efter att man har kommit till Gud. Det är inte så att man först själv måste sträva och kämpa och klara sig, utan den kommer när man kommer till Gud. För att han har fullbordat allt. Och det är när vi ger upp vår egen kamp, när vi kapitulerar, det är då som det bryter igenom. När vi genom tron förtröstar på Jesus, det är då vi kan säga liksom att det ska inte ske någon styrka, det ska inte ske någon kraft, utan genom min ande säger Herren Sebaot. Alltså det är då vi kan veta att det är sant. Det ska ske genom Guds ande. Då kommer det bryta igenom. Jesus säger så här, och det är väldigt trösterika ord: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Jag tror vi är många här inne som har burit på många, många tunga bördor. Kanske gör det fortfarande. Men Jesus säger det: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Och jag säger inte att livet blir perfekt på alla områden då. Det är inte så det funkar. Men man har någon som är med in alla dagar in till tidens slut. Jesus är med oss och han kommer att bära oss igenom vad som än händer. Jag kommer att tänka på det här nu när vi läser Jesaja 40 inledningsvis. Det står så här också i Jesaja 43. Löfte som Gud ger till oss som har tagit emot honom. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel: frukta inte, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld skall du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud. Israels helige din frälsare. Och det är sant. Vi kommer som kristna och även innan vi blir kristna få gå genom strömmar av vatten som forsar emot oss. Vi kommer att få gå genom eld. Vi kommer att få gå igenom de alla möjliga saker. Men vi kommer inte att bli dränkta, vi kommer inte att bli uppbrända, utan Gud kommer att bära oss igenom allt det här. Jag vet att det är på det sättet. Jag har gått igenom saker både innan jag blev frälst och efter att jag blev frälst. Men Gud har varit med hela tiden. Och det vill jag dela med mig av och säga det. Gud är en Gud som aldrig överger oss när vi väl har gett oss till honom. Och allt han begär av oss, så att säga, det är att vi faktiskt tror på honom, att vi litar på honom och att vi öppnar våra hjärtan och släpper in honom i våra liv. Det är allt. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Nu vill jag sjunga en sång faktiskt som handlar om det här. Får jag göra det? Ja, får jag sjunga en sång först? Så om pappa hjälper mig att sänka ner den där. Inte ett dugg arga på dig. Vi ska inte vara så oroliga att vi är arga på dig, för det är vi inte. Inte det minsta. Jag ska sjunga en sång som Oliver Petrus har skrivit. Och den skrev han faktiskt vid ett tillfälle i livet när det var väldigt tungt för honom. Hans fru var sjuk och det såg väl ut som att det skulle gå åt skogen. Och vi vet att Oliver Petrus, alltså det är pingströrelsens grundare, han fick gå igenom mycket under sitt liv. Mycket jobbigheter, mycket strider och mycket, ja, saker, även ifall han var kristen och frälst och andedöpt och allting. Så hans kyrka växte, de växte från 300 eller från 70 medlemmar, tror jag det var, till 5700 eller någonting när han lämnade den sen och liksom lämnade över till yngre krafter. Men han fick ändå gå igenom tunga saker. Men mitt i allt det tunga så skrev han den här sången: löftena kunna ej svika. Och det handlar om att tro på Gud.
Löftena kunna ej svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet besegrat allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp, medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg.
Höjder och berg försvinner.
åt en stor far. Jesus, din vän, ska dig följa alla, ja, alla dagar. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Då skall i din bytas det som du trodde här. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena. Berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar.
Ja, tack kära Jesus att dina löften, dina ord till oss är sanna. Även hur mörkt den kan se ut runt omkring oss, även när det känns som att vi vandrar i det mörkaste mörker och som att själen bara är på väg att bli förtappad, Herre, så kan vi känna det ibland. Så står dina löften sanna, och du står där och är beredd att lyfta oss upp ur den där dyn, lyfta oss upp ur vattnet, lyfta oss upp ur vad det är som håller på att dränka oss, lyfta oss upp ur flaskan, lyfta oss upp ur drogerna och bara sätta oss hos dig i din närhet och bevisa att dina löften är sanna. Att när vi kommer till dig, när vi tror på dig, när vi litar på dig, då kommer vi att nå ända fram. Och jag tackar dig att, Herre, att vad vi än går igenom här i livet, så vet vi att det finns en evighet som väntar oss, där Gud ska torka alla våra tårar, där du ska vara mitt ibland oss, och där vi får se i åskådning det som vi här på jorden får tro och lita på. Jesus, jag ber att du ska fylla varje hjärta med en sån tro. En sån tro på dig och din kärlek och på din nåd. Jag ber, Herre, att var och en här inne som bär på någon form av börda ska kunna kasta den på dig och förstå att du har fullbordat allt på Golgata kors. Och vi får komma till dig precis som vi är, precis där vi är. Vi är inte för ovärdiga, vi är inte för fulla, vi är inte för smutsiga, vi har inte gjort för mycket fel, utan vi får komma precis där vi är, för du älskar oss som vi är. Och du vill förvandla oss och ge oss frid. Inifrån och ut, Herre, inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Så kom Jesus och bevisa det för varje person som sitter här idag. Det ber jag, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Jag vill passa på nu när jag sitter här. Jag känner det här faktiskt. Om det finns någon som känner det, att ja, men jag vill ju faktiskt ta emot Jesus, jag behöver hjälp, jag känner att jag behöver förbön, vad det än är för någonting, så välkommen fram. Så vet du att vi ska be för dig. Min pappa kan be medan jag sjunger refrängen på den här sången en gång till. Och det finns fler. Om det är någon mer som vill komma fram, så vet ni att det är bara att komma fram. Och vi hjälper varandra att be. Det behöver inte vara något komplicerat, något konstigt. Man kan sitta på en stol, man kan be för varandra, man sitter i bänken. Så våga kom fram. Släpp taget och lita på Jesus. Det handlar mycket om det också. Släpp taget och kasta dig själv över klippan och lita på att Jesus tar emot. Thank you.
Och brinna höjder och berg.